Välkommen till en fantasystund, avsnitt 43. Idag är det Halloween. Då har jag fått möjligheten att läsa en skräcknovell för er. Den finns redan ute, men jag fick okej från författaren och från förlaget att få göra min egen lilla inspelning av den. Så idag så ska du få lyssna på en novell som heter En skokartong i källaren. Den är skriven utav Linda Nilsson och den är utgiven utav Belvida Bell förlag. Så nu kör vi igång.
Jag sträcker fram glaset med vatten till dig och med darrande händer greppar du det. Du sitter framåtlutad i soffan och gungar långsamt fram och tillbaka. Med blicken fastfrusen på en punkt på bordet framför dig. Ditt hår är stripigt och glansigt och säkert inte borstat på flera dagar. Mörka ringar under ögonen avslöjar sömnlösa nätter och den bleka huden brister av energi. T-shirten du hade på dig redan när du dök upp vid min dörr för 3 dagar sedan är skrynklig med gula svettringar i armhålorna. Byxorna som du säkert burit sedan det hände är fläckiga och en sur lukt av smuts hänger i luften omkring dig. Täcket du fått låna ligger i en hög på golvet för dina fötter, med tydliga märken från mascara på flera ställen. Kudden är nerpressad mellan soffans stolsits och ryggstöd och jag funderade på att dra upp den och puffa till den, men kroppen rör sig inte. Det vita lakanet som jag mödosamt lagt som skydd över din tillfälliga sovplats är hoptrasslad och fläckig av smink och tårar. En tung känsla av smuts och sorg ligger som en dimma över dig. Du skakar på huvudet som om du svarar på en fråga jag aldrig ställt. Jag vill sätta mig bredvid dig och lägga en tröstande arm om dina axlar. Men du ser ut att kunna gå sönder om jag rör vid dig. Så blek och skör och ömtålig ser du ut att vara. Att jag inte vågar annat än att se på dig. Rädd att om jag vidrör dig kommer du falla ihop som ett sandslott i storm under min hand. Du skulle lösas upp och förintas och jag skulle inte kunna hitta dig bland alla de tusentals sandkornen. Jag förstår inte. Din röst är svag och tonlös, som om du talar med någon annan. Någon som bara finns i ditt huvud. Jag vet inte om jag borde säga något, om jag borde försöka trösta, men på något vis känns det som om vi inte befinner oss på samma ställe. Som om det, trots att du sitter bara en armlängd ifrån mig, är ljushår mellan oss. Jag drar mig undan, tar de få korta stegen ut i köket. Med ryggen mot dig rör jag i grytan på spisen, tanklös och tom. Jag öppnar en burk vita bönor och häller det i grytan. Sveper runt med sleven, kryddar och drar in doften av färsblandningen. Jag fattar inte att han är borta. Hör jag dig viska för dig själv. Jag vänder mig om och tittar på dig. Du ser nästan omänsklig ut där du sitter nedgrävd i inre plågor. Han är inte borta, svarar jag övertygande. Men orden har ingen effekt och du återgår till ett gungande. Försjunken i tankar som tuggar sönder ditt förstånd. Jag kan till viss del förstå din smärta. Ångesten över att inte veta. Men samtidigt är jag förbryllad över hur mycket saknaden äter av dig. Gräver sig in i ditt innersta och livnär sig på din själ. Gnider in sig i ältandet och njuter när du vrider dig i plågor. Jag ser på hur du sakta blir slukad av mörkret som växer sig starkare och sväljer dig med stora tuggor. Jag ser på men kan inte stoppa den onda som sveper över dig. Som lägger sin kvävande filt över din värld och förintar allt liv. Jag vänder mig till grytan igen och slevar runt bönorna i färsen. Hade du verkligen mått bättre av att veta? Hade ångesten dämpats och gett en chans att le igen? Jag drar in ångan från grytan i mina lungor och tvingar kvar den tills det känns som om jag ska sprängas. Luften går ur mig med en lång och ljudlig pust. Jag önskar att jag visste hur jag kan få det att må bra. Jag tänker tillbaka på vår barndom och minns hur lyckliga vi var. Med ett leende på läpparna minns jag kojan vi hade i skogen. Den var inte så vacker, men i våra ögon var den perfekt. Med bråte och grenar vi hittat och gamla tecken vi fått från mormor byggde vi vårt slott. Vår hemliga plats som bara vi kände till. Där vi brukade leka med dockor och livet var bekymmerslöst. Där vi skar oss på insidan av handen med en upphittad glasbit och delade blod för att föreviga vårt systerskap. Vi skrev ner våra önskningar i ett litet brev och lovade varandra trohet. Som ett vigselbevis fast utan bröllop. Vi gömde brevet i en gammal skokartong och lade den i källaren i hyreshuset där jag bor. Vänskapen vi delade var orubblig. En skugga lägger sig över mitt hjärta och jag stannar upp i rörelsen i grytan. Bilden av en pojke yxar sig in i min hjärna. Hugger sig fram för att visa att han inte är glömd. Med sitt mörka hår och taniga ben som sticker fram under den blå shortsen förstör han minnet som jag vill ha kvar av oss. Där jag försöker klamra mig fast vid minnet av lyckan och vänskapen vi hade. Den där pojken hittade oss i skogen. Han trängde sig på och ville vara med. Jag ville inte att du skulle leka med honom, men han stannade kvar. Han stannade hela dagen och kom tillbaka dagen efter. Envist fortsatte han komma tillbaka, som en svulst som sakta växte och till slut exploderade med sitt härskna var över vår vänskap. Som en spridande infektion tog han död på det som var vi. Du slutade leka med dockor. Du sa att du hade tröttnat och att vi egentligen var för gamla för det. Jag försökte locka dig genom att visa dig där vi brukade leka. Men du såg på mig som om jag vore en främling. Med ögonbrynen höjda och pannan i väck tackade du nej och gick hem till honom istället. Din docka blev liggande i ett hörn under en filt, undan gömd och glömd. Han stal min plats. Jag var inte längre den som fanns vid din sida, utan blev åskådaren som såg på när ni klättrade i träd och spelade boll. Ibland bara ni två. Ibland med hans andra vänner. Jag blev mer och mer avlägsen. Mina rop efter dig tycktes försvinna bakom en ridå där bara han kunde ta sig förbi. Ensam strök jag tröstande min docka över det krulliga håret och kramade den hårt mot bröstet. En löst stoppad tygkropp med porslinshuvud var mitt enda sällskap. Det kändes som om en kall kedja drog som mitt hjärta, hårdare och hårdare för varje dag som du valde honom framför mig. Och till slut tror jag inte att det kunde slå längre. Men du såg inte min förtvivlan, uppfattade aldrig hur ont det gjorde i mig. Så jag försökte vara som han. Tuff och flörtig och med kepsen bak och fram letade jag efter din blick. Men den föll alltid på honom. Inte ens när jag slet huvudet av min docka och slängde den utanför ingången till vår koja märkte du något. Hur skulle du? Du var aldrig där längre. Tiden du förut varit med mig spenderade nu genom att hänga på gården med honom. Gungade, cyklade och följde med hem och åt middag med hans familj. Kvar i tystnaden efter det lek stod jag. Ditt skratt var så mycket högre när han var i närheten. Överdrivet och tillgjort, som om du ville göra honom glad. Jag försökte komma emellan och tränga mig tillbaka till den plats som var min. Men hans blick förtrollade dig och du knuffade undan mig. Jag ville vända dig tillbaka till mig, till det som var vi, men han stod i vägen. Som en buffel trängde han sig fram, skymde mig från solen och jag försvann i hans skugga. Du växte upp och blev äldre. Plötsligt var du en kvinna. Vacker med långt hår och böljande former väckte du uppmärksamhet vart du än gick. Ivrig efter spänning ville du ut i världen och du blev irriterad på mig. Du sa att jag var en bromskloss, som en sten i skon som skavde när du försökte gå. En tunt som mest bara var i vägen och du ville att jag skulle växa upp och stå på egna ben. Du bad mig bli vuxen och sluta vara beroende av dig. Jag blev äldre men kände mig fortfarande som det barn jag alltid varit. Jag kunde inte förstå vad det var du sökte. Vi hade ju redan allt, du och jag, tillsammans. Han blev också äldre. Hans mörka hår blev mörkare och de taniga små benen blev håriga och muskulösa. Ansiktet bytte form från litet och barnsligt till kantigt med skägg. Rösten som tidigare irriterat mina trumhinnor med sitt pipande mullrade nu som magen på en hungrig varg. Och det var precis vad han var. Ett odjur. En hårig best som ville sluka dig. Han hotade det du och jag hade. I min fantasi hade jag ett svärd som jag stötte in i hans pulserande hjärta. Leende såg jag på när livet lämnade honom tillsammans med blodet som pumpades ur hans kropp i takt med det avtagande hjärtslagen. Något mellan er förändrades. Från oskyldig lek till vuxet allvar och jag var lika bortglömd som dockan du gömt under filten. En pinsam detalj du inte ville visa för din nya vän. Du såg på honom med de ögon som tidigare bara sett mig. Jag skakade av mig tanken och lyfter undan grytan från spisen. Du är här nu. Det är huvudsaken. Jag ska låta ditt snesteg och svek passera som om det aldrig inträffat. Tiden du var med honom ska raderas. Det är till mig du kommer när du behöver tröst, inte till honom. Och nu ska jag ta hand om dig. Jag öppnar skåpet och tar fram de två tallrikar jag äger. Jag har köpt dem på en loppis för några år sedan. Jag behövde bara två. För du och jag är bara två. Även om du var borta i många år visste jag innerst inne att jag skulle finna ett sätt att finna tillbaka dig. Jag skulle hitta ett sätt att överlista honom. Jag blir varm i kroppen när jag vrider huvudet och ser dig. Du är verkligen här. Leende plockar jag fram knivar och gafflar ur lådan under diskbänken och börjar sleva upp köttfärsrätten ur grytan. Jag misstänker att du inte kommer att ha någon aptit, men lite ska jag försöka få i dig. Jag behöver få känna att jag gör något bra för dig. Att jag tar hand om dig, precis som förr, innan han suddade ut mig. Jag brer en knäckemacka och lägger på kanten av din tallrik innan jag bär in den till dig. Du sitter kvar i samma position som jag lämnat dig. Framåtböjd, gungande och med glaset jag gav dig hårt i dina händer. Polisen tror att det är han som gjort det. Jag fattar inte. Du talar fortfarande som om jag inte var i rummet. Jag ställer din tallrik på bordet framför dig och slår mig ner i soffan. Nära dig. Men tillräckligt långt ifrån för att inte råka stötta till. Jag lägger min tallrik i knät och lutar mig bakåt. Studerar din bågformade rygg och vill lyfta handen för att röra vid dig. Men låt den ligga kvar där den är. Säkrast så. Det ser ut som om det ska rasa ihop om jag råkar röra dig och jag vill inte få dig att gå sönder mer. Jag fattar inte. Viskar du igen. Och jag byter ställning i soffan och lutar mig framåt. Jag puttar upp en stor mängd köttfärs och bönor på min gaffel med hjälp av kniven och för den till munnen. Det smakar perfekt. Jag har kryddat det som du gillade, din favoriträtt.
Du borde försöka äta lite.
Du rycker till av min röst som om du glömt att jag är här bredvid dig. Ditt huvud vrids och du ser på mig med blanka, rödgråtna ögon. En kort stund tror jag att du ska be mig dra åt helvete som du gjort så många gånger förr. Men efter en stunds tystnad sträcker du dig efter din gaffel.
Det är din favorit, chili con carne,
säger jag ivrigt och du nickar nästan omärkt. Du kämpar med maten i munnen som sväller och växer på din tunga innan du mödosamt lyckas svälja ner den. Jag slappnar av. Jag har gjort något bra. Jag har fått dig att äta. Efter den första tuggan verkar det gå lättare, precis som om munnen accepterat att köttfärsröran ska tuggas och sväljas. Du snörvlar och sväljer och jag ser på dig hela tiden. Följer de darrade händerna när det för gaffeln till munnen. Hur dina smala läppar omfamnar maten och när muskulaturen i käken spänns. Halsen rör sig stelt när du sväljer. Sen är det som om allt tar stopp och ditt redan bleka ansikte blir vitare. Det är inte mycket du ätit, men bättre än inget. Jag vill berömma dig för att du klarat få i dig lite näring, men jag förblir tyst. Istället fortsätter jag att titta när du tar en klunk från vattnet i glaset och sväljer hårt för att hjälpa maten ner. En kvällning vrider sig i ditt ansikte och läpparna tappar helt sin färg. Du lägger tillbaka gaffeln på tallriken och återgår till positionen du hade från början, gungande med blicken fäst på en punkt framför dig. Jag lyfter handen för att lägga den på din rygg, men den faller ner igen. Jag vill hålla dig i min famn, men vet inte hur. Jag vill trösta, men vet inte vilka ord jag borde säga. Så jag förblir tyst och stilla, med blicken vilande på din böjda nacke. Även när du sitter här känns du så avlägsen, som om jag inte kan nå dig även när jag försöker. En smak av bitterhet färgar min tunga och jag undrar om han fortfarande är viktigare än mig. Om han, trots det du fått förklarat om honom, ler mot dig i dina tankar. Kanske han fortfarande har ett grepp om ditt hjärta, även efter domen som fallit över honom. Jag tänker tillbaka på tiden förut, hur han trängde sig in i våra liv och tog över mer och mer. Hur du valde honom framför mig. Det smärtsamma beskedet när du sa att ni skulle flytta ihop. Du packade din väska och flyttade in hos honom, i hans lilla dammiga lägenhet utanför staden, och jag blev ensam kvar. Vi som hade lovat varandra att alltid hålla ihop och stötta varandra. Aldrig låta killar komma emellan det som var vi. Och jag såg framför mig hur våra gemensamma drömmar gick i kras. Du och jag mot världen var plötsligt bara en illusion. En bortkastad dröm. Men jag bet ihop. Jag höll mig samman för din skull. Såg på hur du seglade längre och längre bort från mig. Men när du sa ja till honom med prästen som vittne, var det som om någon suddade ut mig. Raderade mig från ditt liv. Jag blev som den bortglömda skokartongen i den fuktiga källaren. Skokartongen med brevet vi skrev när vi var små. Där vi lovade varandra trohet. Men precis som jag betyder det inte längre något. Från att ha varit vid din sida dag och natt fick jag nu nöja mig med ett vykort när ni var på semester eller ett sms på min födelsedag. Han hade förintat mig. Tiden gick och jag kände mig mer och mer som skokartongen i källaren. Tillsammans började vi lösas upp, smälta samman med det kalla stengolvet. Blev en del av något annat. Sakta förkroppsligat till något jag aldrig varit. Det jag blev utan dig. Jag tar din tallrik och lägger den på min. Reser mig i soffan och går till köket. Varsamt skrapar jag av matresterna i komposthinken och sköljer av tallrikarna under kranen. I alla år har jag trott att han förintat mig. Men nu är du här. I mitt hem. Sökande efter trösten som bara jag kan ge. Han kan omöjligen vara en del av dig längre. Inte efter vad du hört om honom. Jag låter vattnet fortsätta rinna över tallrikarna och sluter ögonen. Du är här. Jag har vunnit striden om dig, intalar jag mig. Jag kan inte tro att han har gjort det. Din röst är plötsligt nära och jag slår upp ögonen och vänder mig om. Du står i dörrhålet till köket och färgen har börjat leta sig tillbaka till dina kinder. Maten har gjort dig gott, även om du hade behövt mer. Du brukade, precis som du gjorde nu, smyga upp i min sida utan att jag märkte det. Det var som om du seglade en bit ovanför golvet, ljudlöst och snabbt, som en varm vindpust. Ofta hade jag blivit skrämd över dina plötsliga uppdykande, men inte denna gång. Dina överraskande uppenbarelser brukade sluta med att vi låg dubbelvikta av skratt, du och jag, på den tiden innan han kom.
Varför skulle han kidnappa vårt barn?
En darrning övertar orden och din röst dör ut. Du snyftar till, men inga tårar kommer. Så vänder du dig om och går tillbaka till soffan. Sakta sjunker du ner och intar den böjda positionen igen, med blicken tom och fäst på en punkt i bordet. Det är därför du är här hos mig. Du visste att jag alltid skulle trösta och finnas för dig, till skillnad från honom. Jag minns när sms:et kom den där dagen för länge sedan. Jag kände det på mig redan när jag såg ditt namn på displayen och drog mig för att öppna upp meddelandet. En bild på ett graviditetstest med ett lysande, illavarslande plus. Jag vek mig över toaletten och tömde mitt maginnehåll. Grötiga tankar åt av min hjärna. Jag skulle aldrig kunna ge dig ett barn. Han hade vunnit. För hur skulle jag kunna tävla om det? Jag hade varit beredd att ge dig världen, offra mitt liv för dig. Men ett barn i din mage kunde jag aldrig ge. När jag torkat bort svetten ur pannan och sköljt munnen med vatten skickade jag ett grattis och en bebis-emoji. Önskade lycka till och hoppades att snart få träffa dig. Det fick jag inte. Tiden gick utan att du yttrade ett ljud till mig. Flera månader senare fick jag höra av andra att ett litet barn hade fötts. Hur lik han var sin pappa och hur lycklig den lilla familjen var. För mig var det ytterligare ett bevis på att jag inte fanns. Jag hade slutat existera och minnet av den jag var började blekna. Skokartongen i källaren löstes upp och blandades med möglet på golvet. Bokstäverna i det lilla brevet flöt ut och blev oläsbara, tills de en dag smält samman med den brungröna fuktiga sörjan. Den representerade den nya skepnad jag blivit, äcklig och ful. När du plötsligt stod utanför min dörr för 3 dagar sedan, förtvivlad och på gränsen till nervsammanbrott, tog jag dig i mina armar. Det var ovant att ha en människa så nära och först kände jag ett krypande obehag. Men i takt med ditt hjärtas slag kände jag glädjen pumpas från din hud till min. Värmen från din darrande kropp letade sig in i mig, sökte sig igenom mina kalla ådror och fick mitt hjärta att slå. Jag drog in luft i mina lungor och insåg att jag kunde andas igen. Efter år där jag trott att jag varit död kände jag åter syre pulsera genom blodomloppet. Ett litet fladdrande i magen fick mig att våga tro att jag var vid liv. Jag finns igen, tack vare dig. Och den här gången tänker jag behålla dig.
Det finns mer chili con carne till ikväll,
ropar jag från köket, men du svarar inte.
Jag har mer kött i kylen och kan göra mer när det är slut,
lägger jag till, mest för mig själv. Jag öppnar dörren till kylskåpet och ser den bleka klumpen i botten på kylen. Gråaktig och blank. Som en övermogen frukt flyter den i en slämmig massa. Vita benbitar, eller om det är brosk, simmar i rosa köttsaft. Lukten börjar bli härsken och jag vet att jag snart måste stycka upp resten och frysa in så att inte doften ska börja leta sig ut. Tränga sig ut ur köket, fram till dig. Du skulle kanske börja undra vad som luktar och jag skulle inte kunna ljuga. Men jag vill inte heller förstöra min överraskning. Den hala klumpen i botten av min kyl hade kunnat avfärdats som en griskulting. Ett stycke slaktgods köpt nere på skärken i butiken. Huvudet är vänt mot väggen. Men de små fjunen på skallen avslöjar vad det är. Jag stänger dörren igen och drar efter andan. Jag har tagit barnet ifrån dig, men nu ska du få det igen. I en ny form kommer du bära barnet i magen igen, uppdelat i bitar, serverat av mig, min kärleksgåva till dig.
Och det var det jag hade att bjuda på idag. En skokartong i källaren, skriven av Linda Nilsson och utgiven av Belvida Bell förlag. Tusen tack till er för att jag fick möjligheten att läsa upp den här novellen. Stort tack till dig som har lyssnat och hoppas att jag kunde bringa dig lite Halloween-stämning. Det har blivit lite mindre avsnitt här på YouTube och Spotify. Och det har helt enkelt varit så att jag har ju läst mera som finns nu på Storytel och BookBeat och Nextory och sådär. Så jag får jättegärna kika in där. Jag heter Mattias Heidekärn. Kan man söka där och kolla vad jag läst in. Så vill du att jag ska läsa någonting som du har skrivit, ta jättegärna kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.